I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till En timme med, där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag sjukt drivna och inspirerande Haizam Mohammed. Han är bland annat grundare av parfymvarumärket Uniform som skapar unisexa parfymoljor där inspirationen kommer från förortens trapphus. Han kommer berätta mer om detta, sin bakgrund, hur han grundade sin byrå Brons i väldigt tidig ålder när han studerade på Bergs, hur han fick tag på kunder, hur han egentligen strategiskt nog har tagit sig fram och klättrat i sin karriär. Otroligt spännande och givande samtal. Dagens avsnitt är ett samarbete med Blocket Jobb som faktiskt är Sveriges största kommersiella jobbsajt med över 10 000 jobb där de har alla möjliga typer av tjänster runt om i hela landet. Och kanske är det så att du aktivt söker jobb eller är småsugen på att helt bryta bransch. Eller bara kika runt, då tycker jag verkligen att du ska spana in Blocket Jobb. Det spelar ingen roll om du är lärare, arkitekt, om du är UX-designer. Ja, you name it. Det finns en superblandning av olika typer av jobb. Och är du osäker på hur du ska gå tillväga så finns det också en massa inspirationsartiklar på sidan. Exempelvis om hur man faktiskt tar steget för att byta jobb. Gå in och kika och bli inspirerad redan idag.
Rullar vi? Hej!
Tja!
Fan vad kul att ha dig här.
Detsamma. Det är så mysigt här, jag sa det precis.
Du känns riktigt avslappnad nu.
Men jag kände att jag behövde bli avslappnad. Jag stressade hit och sprang in, som man alltid gör. Och sen bara så här, nej jag ska faktiskt vara superavslappnad.
Ja, du känns närvarande, du har landat.
Ja. Kul. Det är du som har den effekten.
Är det så?
Ja, exakt.
Jag tror det är studion också. Man blir riktigt... Ja, men man kommer ner i ro här och det är precis det jag vill. Berätta lite mer om dig, vem du är, din bakgrund.
Det känns alltid så svårt att kanske börja, eller vart man ska börja egentligen. Men jag kommer egentligen från en liten stad som heter Hudiksvall uppe i Hälsingland.
Mm.
Och där växte jag upp och till jag blev 11. Mm. Och sen kom jag till Stockholm, eller alltid velat åka till Stockholm, för det kändes som att det var en stor stad och så drömmarnas stad som för en liten stadsbo känns Stockholm extremt stort. Och då hade jag så mycket energi och ville göra så mycket och var intresserad av så mycket av den kreativa näringen som fanns både i Stockholm och i alla stora städer. Mm. För jag hade kollat så mycket på MTV. Ja. Jag bodde i en liten stad. Det var det typ enda man kunde drömma sig till.
Jag var likadant. Ja, can relate.
Typ enda. Och såg alla rappare som hade de fetaste bilarna. Och ville bli som dem helt enkelt.
Ja.
Så att när jag kom till Stockholm så var det som att här måste jag skapa saker. Mm. Och jag var så intresserad av dels mode och kreativitet och design och sånt. Så att jag startade ganska ungt att försöka hitta de personerna som jag sa, vem i staden är duktigast på det? Och försökte bli kanske vän med dem och inspirerad av dem.
Uh-huh.
Så på den vägen började det att jag kom in i kreativitetens värld helt enkelt. Men jag har också jag har många äldre syskon. Mm. Vi är 7 familjer. Och alla de är mycket äldre än mig. En liten sladdis. Så jag tror att man växte upp extremt fort. Jag tror att jag blev mogen ganska fort. Vilket jag har tänkt ganska ofta på, om det är en bra grej eller om det är en dålig grej. Men jag tror att för min del så har det varit ganska bra. Att jag har fått upptäcka ganska mycket saker när jag varit väldigt ung. Och typ alltid velat vara vuxen. Typ.
Tror du det är där du har fått din orädsla ifrån? För du känns jäkligt cool, orädd och självsäker.
Ja, men jag tror det. Sen tror jag att det finns... jag har insett på senare år att jag kanske inte är lika orädd. Men jag tror att jag sätter på typ en så här... jag vet inte vad det är egentligen, men att typ någon fasad är såhär, men jag inbillar mig själv att jag inte är orädd. Fast egentligen såhär, typ när man går härifrån så kommer mina ben skaka och typ såhär, fan vad jobbigt det där var eller vad det kan vara.
Fast man blir ju det man inbillar sig.
Så att i början så jag typ gick efter en, jag läste någonstans om att såhär om att vara bekväm i obekväma situationer.
Ja.
Att om du kan lära dig det så kommer allt vara så mycket lättare.
Mm.
Och jag tror att den filosofin har gjort att jag har klarat av eller det jag har klarat av hittills.
Ja, för då blir ju ingenting jobbigt och obekvämt till slut. Exakt. Det är ju det vi alla fasar för.
Det är det vi såhär, tack inte ja till saker och ting för att vi kanske känner att vi inte är tillräckliga eller vad det kan vara. Men om man är bekväm i att alltså, komma in i rum som du egentligen kanske inte ska vara i, ja, men det är då du utvecklas, tror jag.
Gud, jag känner bara igen själv. Varje gång jag har varit som mest livrädd i min karriär, det är då också då jag har vuxit som mest.
Mm,
så det är ju verkligen då man lär sig.
Exakt.
Men du pluggade på Bergs.
Så att jag kom till Stockholm, jobbade med mode, startade upp ett eget klädmärke och försökte med det, vilket var väldigt kul. Och sen så insåg jag att men fan, kläder kanske inte har... ett värde. Alltså det känns inte som att det är värdefullt att jobba med kläder. Nu kommer kanske folk hata mig för det jag säger. Men så, och så är det kanske många som kan känna just nu. Men det kände jag efter ett tag. Att, fan, jag vill göra någonting annat meningsfullt. Och då hamnade jag i reklam. Som inte, kanske inte... när jag hör mig själv så är det verkligen så mycket bättre.
Det jag
är
tycker det. Jag jobbar också med det.
då får vi tycka det här. Nej, men inte på det sättet. Utan jag hittade att man kunde jobba... med just så här, kommunikation och design på andra sätt än bara kläder.
Mm.
Så då kom jag in på så här, och jobbade på kommunikationsbyråer under en sommar. Genom att Stockholms stad hade ett samarbete med ett initiativ som heter PART.
Mm.
Och tidigare hette Stockholm Open. Och det var att de hade istället för att sommarjobba på så här, måla fasad eller plocka skräp som många så här, feriejobbsarbetare under staden får göra, så hade några smarta personer kommit på att säga, men kommunikationsindustrin behöver ju talanger. De behöver unga kanske talanger som kanske inte heller kommer från reklamfamiljer typ.
Mm.
Och som har kanske andra idéer på vad reklam innebär för dem. Så då fick vi chansen att sommarjobba på en reklambyrå under sommaren och det tyckte jag var ganska spännande. Och jag tror att jag, eftersom jag tyckte om det så mycket så gjorde jag kanske också ett ganska bra jobb.
Mm.
Vilket innebär att jag efter det fick jobb på Forsman och Bodenfors.
Wow!
Ja,
det är nog en riktigt bra byrå.
Ja, och superbra byrå. Jag visste inte vilken byrå det var när jag var där. Jag tror jag var 18 år och satt där och bara så här skulle fundera på vad livet skulle ta mig härnäst. Men då tyckte jag dels om personen som bjöd in mig för att erbjuda mig jobbet, vilket var Maja Bredberg. Men också tyckte att de hade fina designmöbler. Jag bara så här, men här kan jag softa och här kan jag vara under sommaren och jobba typ, och visa alla mina kompisar att jag har det coolaste sommarjobbet.
Wow, det hade du verkligen.
Ja, det kändes. Och efter ett tag så insåg jag bara så, men fan, det här är ganska stort. Typ. De jag pratade med bara så, men det är en väldigt bra byrå. Typ.
Ja.
Det är inte många som kan få chansen att jobba där. Men sen så kände jag någonstans att det som hände var så här, popkultur. Och när man pratade om popkultur under den tiden för några år sedan, och även idag kan man se det ganska tydligt, att popkulturen var... oftast svart kultur från så här Amerika, så det var mycket hiphop och det var vad det nu kan vara. Men det var mycket så amerikanskt hiphopkultur som hade kommit in i lite av finrummen. Typ. Mm. Och det var många så här beställare och kunder som ville jobba med popkultur och tyckte att det var häftigt. Och då insåg jag också att jag har ju konsumerat popkultur hur mycket som helst. Alltså även från tiden av MTV, så där det kanske är mest tydligt. Att, så här, jag förstår det här på djupet, även fast jag är ganska ung kanske. Och då började jag tänka på så här, fan, de här reklambyråerna har så feta budgetar. Alltså det är så här mycket pengar i de här kampanjerna som de ger ut. Och mycket av det kanske baseras också på det som jag kan bäst, vilket är popkultur. Så då tänkte jag på så här, ska inte jag starta min egen byrå? Vilket, ja, typ så. Men jag hade inte kontakterna, jag hade kanske inte heller kunderna. Och så var det så många som pratade om Bergs.
Mm, mm.
Då bestämde jag mig för efterforskarna. Så här, jag ska plugga på Bergs. För att då kan jag starta byrån precis innan Bergs. Vilket egentligen starta byrå, det är bara att jag har en tanke om att jag vill jobba med kunder.
Ja.
Jag går på Bergs för jag visste att massa marknadschefer kommer dit och föreläser.
Smart.
Så det som jag gör är att jag försöker vara så engagerad på lektionerna. Försöker ställa bra frågor till de här föreläsarna. Vilket är i sig marknadschefer. Och sen efteråt så går jag bara fram till dem. Och säger så här, hej, jag har den här byrån. Och ni vet att, jag vet att alla behöver content. För det är ganska content-tid. Vi kan erbjuda det ganska billigt och väldigt bra. Typ. Och de nappade på det. Så jag fick mina kunder och började jobba med Brons och byrån på Bergs.
Oh, wow!
Så att,
Och vad erbjöd ni då? Liksom?
Men vi erbjöd väldigt mycket produktion i början. Mm. Så det var mycket så här, lookbooks och mycket film och foto.
Mm.
Och det som hände var att när man levererade all de här content, alltså allt material, så kom de oftast tillbaka och bara sa, hej, vi har allt material nu, men vi kanske inte vet exakt vad vi ska göra av det.
Nej.
Har ni någon idé på hur vi skulle kunna aktivera den här kampanjen? Och då började vi också få så strategiuppdrag.
Ah.
Så då började vi också erbjuda strategi. Och det är då vi blev en byrå. Så vi kanske började mer som en så här ett produktionsbolag.
Ah.
Och blev till en byrå eftersom att vi fick ganska mycket så strategiska...
Coolt! Frågor. Och finns byrån kvar idag?
Ja, men byrån finns kvar och jag försöker inte ta några uppdrag där för att jag ska fokusera på det som är fokuset just nu, vilket är Unifrom.
Mm.
Och jag tror att jag har lärt mig ganska mycket av att försökt själv fundera på, kan man ha flera saker igång samtidigt eller inte? Jag vill ju tro det, men jag vill testa att ge det en sak... Och ett projekt, en chans.
Mm.
Istället för att ha massa saker.
Det är bra att testa, så kan du se sen vad... Men har du alltid varit strategisk? För att det känns som att av att lyssna på dig så är du strategisk i hur du agerar. Till exempel när du flyttade till Stockholm. Att du noga tänkte på vilka som är kreativt duktiga. Och sedan på Bergs då att du hade en plan på hur du skulle göra. Har du alltid varit så?
Jag tror det. Jag tror att det är lite by force i och med att såhär, när man går på Bergs, det kostar extremt mycket pengar. Alltså man får inte glömma bort det här. Och, innan min tid så var det som att man behövde belåna huset för att få ett lån till Bergs. Och då får man också tänka på vilka är det som har chansen att kunna belåna sitt hus eller bara ha kontantinsatsen till att kunna betala. Jo, men det kanske är personer som har föräldrar som är lite rikare eller vad det kan vara. Så att eftersom jag hade då tagit lån och betalat för en utbildning eller vad det nu kan vara, så var det som att jag måste få det att fungera. Jag måste få den här tiden som jag har just nu att få det att fungera, och jag har inga andra chanser. Så det innebar det så att men jag går på Bergs, men det här måste också bli min arbetsplats för att få tillbaka pengarna. Och samma sak när jag kom till Stockholm. Jag förstod väl ganska fort av att det här är ganska till många som är unga idag, att unga idag är mycket mognare, tror jag, än vad man var tidigare.
Mm.
Vilket innebär att man har bara en chans att vara ung, och man kan använda det till sin rätta fördel. Att så här, du blir mycket mer smickrad av att höra en ung person säga exakt samma idéer som som en äldre person har. Så att om du kan komma in i rummet och ha förståelse för saker och ting och säga det, även om vi hade suttit här eller om en ung person hade suttit här, väldigt ung person, och sagt samma sak som vi hade sagt, så hade det varit häpnadsväckande. Wow, vad coolt.
Ja.
Så det visste jag ganska ungt. Och jag också hade väldigt så här, stor åldersnöja, för att jag visste om att, så här, att när jag fyller år, varje år som jag fyller blir det mindre coolt för de sakerna som jag gör. Så att om jag är 15 eller 16 år och gör de här sakerna, ja, men då blir det en sak. Om jag är 20, då är det normalt. Typ.
Mm.
Så jag tror att jag alltid haft någon press av att så här, måste.
Men du har rätt. Ålder är en viss typ av fascination i det här landet. Om man ja. Åstadkommer saker tidigt ja. Och det väcker rubriker, det väcker uppståndelse. Alltså det är väldigt imponerande för många. Liksom.
Exakt. Man känner den här press. Alltså ja. Även nu bara så fan.
Bäst här... före datum.
Exakt. Exakt.
Det är sjukt. Det är galet. Vi är så unga egentligen. Men något jag tycker är väldigt coolt är också att du var den yngsta talaren på Brilliant Minds som är riktigt häftigt. Vad pratar du om där?
På Brilliant Minds så blev jag inbjuden för att de hade ett segment som handlade om att de ville visa personer som inte var från Sverige typ såhär, vad svensket är och vad det kan vara. Och då pratade jag väl mer om såhär, många kanske har en idyllisk bild av Sverige och svenskhet. Men det finns också kanske saker som jag upplever på grund av attribut som jag har som kanske inte är det mest vackra. Mm. Det finns ju en ganska stor rasism ändå i Sverige och det får man inte sticka under stolen med. Så att jag tog en liten annan approach och kanske inte hyllade Sverige otroligt mycket för den delen. Jag ville också visa de här amerikanerna som hade kommit på Brilliant Minds till exempel om att säga, Sverige är fantastiskt på många sätt, men det finns också den här delen i svenskhet som kanske inte är så vackert.
Mm.
Och jag tror att det blev ganska uppskattat för att många kom fram till mig efteråt och bara såhär, jag har förstått det nu. Alltså, jag visste inte att det fanns rasism i Sverige. Nej. Jag trodde det var så idylliskt och det fanns inga problem här.
Liksom.
Nej, det är inte fläckfritt.
Upplever du det ofta?
Inte nu.
Inte nu.
Och jag tror att nu har man kommit in i typ rum där du kan inte vara det, alltså du kan inte vara rasistisk.
Eller visa det.
Eller precis, det är kanske ett bättre ord, eller visa det. Jag vet inte vad som händer bakom stängda dörrar. Men jag vet att det finns ganska mycket för att den grejen som jag inte vill glömma bort är att jag har massa vänner som inte kanske är i de här rummen och som Nej. Jag träffar dagligen och som jag, det är mina vänner, det är de jag hänger med. Och de stöter på det mycket mer. Så att, jag tror att jag får inte glömma bort heller vem jag är typ.
Nej.
Var jag kommer ifrån.
Nej, jag håller helt med och det är så viktigt. Jag har fått ofta höra, men du är ju så svensk. Jag bara, fast jag är Jugge. Nej, men du är ju precis. Så svensk. Jag bara, fast jag är Jugge. Jag Exakt. Är inte född här.
Ja. Och det är som att de säger det i ett positivt sammanhang. Jag bara så här, nej, det är inte positivt.
Och jag vill liksom inget illa mot Sverige, men jag är ganska stolt, Jugge. Alltså, jag är jättestolt att jag är född på Balkan. Mm. Så att man behöver inte försöka säga, jo, men du är ju så svensk.
Nej, exakt, exakt.
Jag älskar Sverige, exakt, absolut. Jag älskar Sverige, ja. Men jag fattar precis vad du menar.
Mm.
Men från Brons, din studieverksamhet, så började du med parfym.
Mm.
Berätta, hur kommer det sig?
Det finns två vägar att berätta det på, att en väg är ju själva alltså hur det kom till att jag startade det, och en väg är att jag alltid haft intresse för doft. Men, och det har ju grundat sig egentligen av att doft har präglat mig ganska mycket, kopplat till att också min far var intresserad av parfym hur länge som helst. Och när han åkte på alla de här resorna och åkte till hemlandet, så kom han tillbaka med parfymoljor.
Vad är hemlandet?
Eritrea. Så jag är från Eritrea.
Mm.
Men vi har ingen släkt där, så det kan vara typ Sudan eller Saudi som vi har massa släkt i. Så när han åkte på sina resor så kom han tillbaka med parfymolja för att det var ett sätt som han tyckte var intressant att visa dels dofterna från sin barndom och hela biten. Då blev jag så fascinerad av det. Och men det finns också någonting att säga, när man har växt upp också i kanske så här höghusområden, både i Hudiksvall där man är ifrån, men också och besökt alla de här höghusområdena från vänner som har bott i dem, både där uppe och i Stockholm, så finns det någon form av speciell doft som har inprätt, så här, sitter i väggarna bara helt enkelt. Och det som händer är ju att när familjer som lagar mat eller tänder rökelser eller blandar kryddor, när de gör det, så sipprar det ur genom så här, dörrarna och samlas sin speciell doft i trapphusen. Och den doften tyckte jag var alltid så speciell och kände mig hemma med den.
Mm.
Så hela mitt liv så har jag bara så här, tänkt på hur man skulle kunna göra och uttrycka sig i doft. Och den doften har alltid satt sig i mitt bakhuvud. För att ofta så har man kanske associerat den doften med någonting illa. Alltså mm. såhär, ah, det luktar mat eller du vet, man stänger in sina kläder. Du vet,
massa matos.
Exakt, exakt. Men jag tyckte att det kändes hemma ändå. Och, men sen har jag inte tänkt på att göra någonting med parfym. Tills att jag ändå när jag var satt på brons och jobbade med konceptutvecklingen för några av våra kunder, så tänkte jag bara så här, vi har så bra idéer som vi kommer fram till.
Mm.
Vad hade hänt om vi slutade sälja de här idéerna och faktiskt producera dem själv? För jag tror någonstans att så här, stora byråernas tid är lite över, i alla fall för så här, unga beställare. Jag tror att vi kommer se fler och fler byråer som kanske så här, blir varumärken och jobba på det sättet. Så jag bara, vi måste bli ett varumärke och vi måste producera våra egna produkter.
Mm.
Och en produkt av det var parfymerna som jag alltid ville göra. Så att en bra grej som jag brukar göra är att jag brukar alltid se saker som ett passionsprojekt.
Mm.
För det som händer då är att du inte sätter alldeles för mycket press på dig själv.
Nej, det är precis som min podd.
Ja, exakt.
Jag älskar den och den har ingen, liksom, inga krav.
Nej. Och det är det bästa att göra, att få saker att hända helt enkelt. För om man tänker så, nej, men ska jag bygga företag, jag ska göra den här grejen, då sätter man så mycket krav på sig själv.
Mm.
Så att parfymerna började bara som ett passionprojekt som har växt sig ganska mycket, i alla fall till den graden till att jag inte fokuserar ganska mycket eller ingenting på brons och bara ska fokusera på uniform.
Oh, wow.
Så att nu produktutvecklar vi och ner till Paris och gör mina parfymer där tillsammans med fantastiska partner som jag har där.
Är det inte svårt att ta fram en doft?
Jo, det är jättesvårt.
Och varför olja?
Men olja, det är ett bra tillägg. Och varför jag gör parfym, jag hade inte gjort det om det bara var att jag skulle göra ett vanligt format. Men min pappa hade alltid parfymolja och det är någonting som har varit standard i vår kultur. Lite, att man alltid använder roll-on, alltså så här, parfymoljor. Dels insåg jag sen också att den är mycket snällare mot din hud och den håller mycket längre. Så det som hände var att jag alltid gick runt med parfymoljor och inte vanliga sprayparfymer. Och så hade jag dem med mig i min ficka. Så när vi var ute, om man var på något event eller om man var i någon svettig lokal och hade någon fest, så var det som att när man tog fram parfymoljan och applicerade den mitt i festen, så kom det bara fram massa handleder i en ring. Typ.
Mm.
Och sen skulle man bara så här, dutta på och applicera på alla andra. Och då tyckte folk det var intressant och coolt och ville att, och då insåg jag att det här är ganska intressant. Det här vill jag göra någonting på.
Mm. Mm.
Så att parfymoljan har varit det formatet som vi jobbar med. Och jag tycker att någonstans att uniform vision och mission är någon form av att så här, innovera parfymindustrin och se hur man kan använda flera olika format till att parfymera sig själv och inte det standardmässiga.
Och hur många har du idag?
Vi har 3 idag, vi släpper 2 om typ, alltså jag vill släppa dem idag men det har varit lite komplikationer. Vi släpper 2 till, som är en heter Bliss och en heter Dan, om cirka en månad och sen släpper vi 2 till i höst.
Wow!
Ja.
Och är det inte jäkligt gött att ha din bakgrund när man ska släppa en produkt med det kreativa, med PR, med liksom allting?
Jo, men det, jag trodde att det skulle vara så. Det är jobbigare än vad jag tror för att man är en sån perfektionist.
Aha.
Vilket har gjort att om inte jag hade varit det, så tror jag att jag hade varit så mycket längre fram än vad jag är just nu.
Du är aldrig nöjd liksom?
Nej, jag är aldrig nöjd och jag tänker att allting kan förbättras. Och det är så, det är inte många som kanske ser det. Om jag tweakar produkten 2%, för då mår jag bra. Ingen kommer fatta det. Men jag måste göra det för att jag måste må bra i produkterna som jag presenterar.
Jag köper det. Tänker du aldrig att det kan fördröja processen onödigt mycket?
Det har absolut. Jag har gjort det.
Jag som är raka motsatt och som älskar att riva av. Ja. Även om det inte är klart. Så jag behöver mer av en sån som du.
Jag behöver dig. Så att vi behöver varandra. Men ja, det har fördröjt det så länge. Och jag blir arg på mig själv varje gång. För att jag vet om vart vi hade kunnat vara. Men å andra sidan så är jag väldigt nöjd med allt som vi har producerat. Vilket gör att jag mår bra.
Och oftast blir en sån produkt av en sådan som du legendarisk över tid.
Mm.
Den kommer inte få en liten smäll och sen dö ut.
Liksom. Exakt, det är vad jag hoppas i alla fall. Och de parfymerna och dofterna som vi har haft, nu har ju fungerat i 2 år nu. Mm. Så här, vi har inte produktutvecklat på 2 år, eller vi har produktutvecklat men vi har inte släppt någonting på 2 år. Det här året släpper vi, jag tror att vi släpper typ 8 produkter. För att allt har bara fördröjts, men jag är nöjd.
Och du, jag menar, ni omnämns i Wallpaper, i Vogue, i ganska feta publikationer. Varför tror du att de väljer att lyfta er?
Jag tror att det är ganska enkelt. Att, som jag sa tidigare, jag tror inte jag hade skapat Uniform om inte jag tyckte att det fanns någonting i det. Att det fanns en djupare, dels berättelse, om det fanns ett djupare syfte med det. Och syftet har egentligen varit att så här, hur ofta så ser man kanske att de parfymerna som skapas just nu är inspirerade av så här vackra botaniska franska trädgårdar och hela biten. Och det är, jag har en annan berättelse att berätta och en annan inspiration att berätta, och den har aldrig fått tagit plats på något sätt. Och man har aldrig sett det som någonting fint, utan snarare som någonting smutsigt kanske, om man ska vara helt ärlig. Så att av den anledningen så hade vi en berättelse att berätta redan innan. Så att jag tror att den saken har blivit väldigt intressant för många människor att berätta kanske en annan sida av dels parfymindustrin men också den kreativa industrin. Att man kan faktiskt hämta inspiration från andra ställen. Och att kan Uniform skapa lyxprodukter från områden som kanske inte associeras med lyx. Ja, jag tror att vi kan göra det. Så att jag tror att tipset är väl att skapa någonting som har syfte. Väldigt
klischéet. Ja, men ett högre syfte, jag förstår precis också, med någon story bakom.
Ja, men det, exakt. Det har varit så viktigt i AO. Och den storyn kommer ju naturligt, men den bestämde vi för att, så att vi måste berätta den här storyn. Och så fort vi berättar den för en person, då är den ju intressant för många fler, och då börjar folk knappa upp det. Så att jag tror att jag kommer ju också från en, så här, lite av en PR-bakgrund, så jag visste ju om att, så här, PR och storytelling är så viktigt. Det har inte varit svårt för oss att få de publikationerna som vi har varit i, just baserat på att vi hade en bra story i början.
Exakt. Är det någon gång under de här åren liksom med ditt företagande, både för Bronsa och även nu, alltså att du känner att det har varit riktigt tufft, där du bara säger jag lägger ner det här, jag orkar inte, eller att det har varit motgångar? För att nu hör man ju smooth allting har gått.
Ja, det är men, det som blir problemet.
Ja, men är det någon gång du känner bara såhär, fasken, det har varit riktigt tufft?
Absolut, jag tror jag känner det ganska mycket nu. Jag känner mig, jag vill inte säga vilse, men jag tror att jag på senare tid, vilket jag inte gjort tidigare, jämfört mig väldigt mycket med det man kanske läser i på publikationerna, allt från break it, hur många bolag som bara det går toppen för alla, verkar det som. Och alla, det flyger bara verkligen för alla. Och som jag sa tidigare, det skulle säkert kunna göra det för mig om jag bara inte var perfektionist och bara la lite saker av tiden. Men det har jag börjat känna att fan, det tär på mig ganska mycket. Att jag jämför mig extremt mycket med alla de andra svenska bolagen. Så att jag har nog känt på sistone att jag har tappat en liten gnutta av inspirationen och som jag hade tidigare. Vilket jag tror är farligt för min del, för jag tror det är det som är det viktigaste. Men nu, alltså idag, så mår jag i toppen.
Jag tror du inte det går i perioder?
Jo, jag tror att det absolut går i perioder. Och jag tror att det farligaste som jag tror att vi kanske båda lider av är att vi baserar vårt, eller det är jag ska inte prata för dig, men jag baserar mitt mående extremt mycket på hur bra det går för mig själv. Alltså i jobbsammanhanget.
Jag känner igen mig.
Och problemet blir också att topparna, de kan jag ha i en vecka. När det går dåligt, då mår jag dåligt i 2 månader. Vilket är inte rättvist, för att jag vill ju må bra lika mycket som jag vill inte må bra lika mycket som jag mår dåligt, men det fattar jag att jag vill
också
att
balans,
det
ska,
ja, men det verkar som att när det går bra så glömmer man bort det efter ett litet tag bara.
Mm, mm, mm. Och vad är målbilden? För nu går det bra. Vi båda kom in här i mötet och sa att shit, livet är rätt gött nu. Vi har bra energi båda två. Vi strålade som solar. Vad är planen och drömmarna nu framöver, härnäst?
Jag tror att jag har drömt och kikat ganska mycket på alltså Europa.
Ja.
Och hur jag tycker inte det finns någon samhörighet med typ andra europeiska städer. Mm. Alltså, jag tycker inte vi om man är i London så känns det som att så här, men London och Paris och Tyskland, alltså man hänger mycket mer över gränserna, man samarbetar med varandra, och det tycker jag inte vi kanske i Sverige har varit lika bra på. Det beror också på att vi är kanske lite högre upp i landet eller i världen. Så att jag är superspännande på att så här, resa ganska mycket och se andra städer och samarbeta med kanske personer därifrån och hela den biten. Jag har ju aldrig så här, bott utomlands eller varit utomlands typ en längre period, utan jag har alltid varit här i Stockholm.
Det känns sjukt, för att du känns sjukt internationell. Du känns som att du har varit bosatt i både Paris och London, och sättet du liksom din kreativitet, men också sättet du connectar med människor.
Mm. Nej, jag har aldrig varit utomlands längre än 2 månader.
Mm.
Det är nog att jag med internet så har allting gjorts mycket lättare. Alltså kopplat till att man kan höra av sig till människor, och jag är ganska orädd i det sammanhanget. Alltså. Om jag tycker att en person är duktig, så vill jag verkligen säga, prisa den personen och bara skriva det till den personen och bara hylla personen som gör bra saker. Men jag ser väldigt mycket fram emot så här, kan jag bo i Paris ett litet tag? Kan jag vara där en längre period? Kan jag vara i London lite längre? Och se vad som händer då. Typ.
Coolt.
Så att jag tar emot alla tips på bra personer, bra platser att vara på runt om i Europa.
Ja, det skulle bli sjukt spännande att följa din resa.
Hur har du bott mesta delen här i Sverige?
Jag har bott mesta delen här i Sverige. Men när jag arbetade som P-chef på Hästens så var det en global roll. Så jag reste varje månad och under liksom 4 år nästan. Och det gjorde hela mitt liv. Det var magiskt att skapa ett nätverk i New York eller i London. Alltså vänner man började träffa när man kom tillbaka.
Exakt.
Och att för mig var det guld att lämna Stockholm.
Mm.
För att jag ibland blev väldigt kvävd i den här stan. För att det är väldigt... Det är speciell vibe. Det är väldigt så här inbördesbundran. Vem är relevant nu? Vem är inte relevant? Och det är säkert så i de andra städerna. Men i och med att jag var en liksom besökare så fick jag bara det goda av allting. Och lämna den här stan. Vilket gjorde att jag fick perspektiv på att Stockholm är ett litet.
Ja.
Medan man tror inte det när man bor här.
Exakt.
Och den kontrasten blev jag nästan beroende av. Ja. Alltså jag började knarka affärsresor typ.
Ja.
För att jag fick en kick av det.
Liksom. Och man får, jag kan tänka mig det, att man får ganska mycket perspektiv på saker och ting. Alltså sen när man bara åker ut och alltså bara hör andra personer, man ser hur de gör. Alltså så här, och man tror att man alltid vet bäst här, men det vet man inte.
Jag fick sån respekt för vilka coola och talangfulla människor det finns överallt som man inte ens känner till.
Exakt.
Och så kom man tillbaka hit där liksom små saker och ängslighet blev helt irrelevant. Precis. Det var så här, okay, you do you, I Exakt. Will do me, och så hörs vi kanske senare då liksom.
Jag tror att man vill ha sin bas kanske i Stockholm. Man vill ha familj här, man vill kanske bo, men jag vill verkligen bara resa mycket mer.
Ja, 100%. Du kommer göra det fantastiskt, och jag tror att du kommer älska det. Annan typ av fråga som jag är nyfiken på. I början av din karriär så använde ni bara svarta modeller vid en kampanj, och det kom lite frågor kring det här. Kan inte du berätta lite vad som hände?
Jo, men jag tror att i början av Uniforms skapande och så hade vi en första kampanj. Var vänner till mig och personer som kanske identifierar sig med mig och med varumärket, så då blev det att det var bara svarta modeller lite av en slump, men lite av kanske att jag också tyckte att de såg coola ut och ville ha mina vänner med. Och efter när vi lanserade så var det som att vi fick ett par frågor från sådär, där frågan var egentligen Men jag ser att när jag bara använder svarta modeller, kommer, tror ni fortfarande att vita kommer att köpa det här? Eller tror ni att folk kommer vara rädda till att köpa era produkter som om man inte är svart? Och, alltså, den frågan är knäpp. Jag vet inte hur jag ska säga det på andra sätt, för att du hade ju aldrig ställt en fråga om det var vita modeller. Alltså, det är inte så att jag tänker när jag ser ett varumärke som har vita modeller att inte jag kan köpa deras plagg.
Nej.
Eller deras produkter. Du hade aldrig ställt en frågan om det var vita modeller.
Exakt.
Så det visar ju bara på att det finns mycket kvar att göra.
Verkligen.
I både den här branschen, hos personer som kanske anser att de har bra förståelse men inte har det egentligen. För att det här är så här omedvetna saker som folk säger, och om man inte tänker på det utifrån mitt perspektiv som jag har, så kommer det bara gå förbi. Men det är ju knäppt att säga så.
Det är helt sjukt, för att man hade ju aldrig reflekterat vice versa om det vore vita modeller, eller ska då svarta känna sig exkluderade och köpa den produkten? Alltså det blir...
Exakt. Det har ju varit så
det är det hela jag tiden. Exakt, då ska man som svart aldrig köpa en
produkt. Exakt, så då har vi har aldrig på oss någonting. Nej. Vi går runt nakna.
Ja, men alltså det... Jag blir bara sjukt nyfiken på hela den frågeställningen och liksom hur du tacklade det.
Och jag tror att alltså det visar bara på, som jag sa, att det finns ganska mycket att göra. Och det blir också att jag blir mer spårad till att säga, men fan, jag kanske måste ta... Jag har inte velat ta en ställning eller pratat om de här frågorna egentligen. Men jag inser nu att om inte jag gör det, och jag kanske befinner mig i rum som vanligtvis en person som ser ut som jag eller vad det kan vara, kanske inte alltid är i, men då måste jag ta det. Det känns så tragiskt att dagen man egentligen föds så måste man bli en politiskt. Min kropp är politisk, oavsett vad jag säger eller inte. Hur jag ser ut är politiskt. Och det känns ganska tröttsamt. För det är till lager som man måste balansera i den här resan som man gör både i livet och jobb och hela den biten.
Så att, Och jag tror att det är lite som du säger, att det är tröttsamt att du ska behöva, men om inte du gör det, så vem? Exakt. Men jag tror också att det du gör eller det du väljer att göra kommer make a difference, oavsett om det är stort eller litet. Att man inte behöver liksom sätta pressen på att make a huge difference. Det lilla du gör kommer spela roll liksom. Men blir du inte provocerad på att alltid ha svarta modeller? Det hade varit liksom min reaktion på det.
Exakt, alltså vi har inte bara, alltså vi har vi använder oss av de modellerna som vi vill använda oss. Sen finns det ett ansvar på en större plan eller hos större varumärken, att för att vi båda jobbar på något sätt inom reklam också, och det kanske har varit tröttsamt inom reklam, har varit att om man tänker efter att det har varit en extremt homogen bransch, extremt homogen på arbetsplatserna, men också väldigt homogent i reklamerna som man har jobbat med. Och där blir det ett problem, för att du ska ändå spegla Sveriges befolkning på något sätt.
Exakt.
Så att där har du någon form av ett ansvar. Det finns så många lager till det här.
Det är typ ett eget poddavsnitt, känner jag. Men jag skulle också vilja liksom knyta upp säcken lite med om du har, vad du har för tips att ge. För du är ju extremt framgångsrik, så pass ung. Du har gjort så mycket på kort tid. Och jag upplever dig som sagt väldigt orädd och självsäker. Och jag tror att det är många där ute som sitter och drömmer om att våga och göra det du gör eller liknande saker. Vad skulle du säga till dem?
Men jag tror det som jag var lite inne på innan är att... börja saker som passionsprojekt. Jag tror att det är en nyckel i saker, att få saker i rullning. För att jag stött också på ganska många som är så pass duktiga, som jag ser så mycket potential i, men som fastnar i stadiet av att oj, jag behöver starta upp ett aktiebolag eller det behöver massa pengar in i det här. Alltså jag har inte haft jättemycket pengar på det sättet. Jag har startat upp alla mina saker med mina fickpengar. Sen har jag, det som jag har lyckats göra och förstått mig på är att man besitter någon kompetens. Jag kanske har varit duktig på art direction eller varit duktig på PR. Så det jag gjorde i början av min karriär var att jag sa till människor Till exempel mina parfymörer, så var det som att det kostar extremt mycket att bygga ett parfymbolag, men kunde jag erbjuda mina tjänster dem i utbyte mot rabatt?
Mm.
Eller i utbyte mot att de kunde skapa den här skapelsen för mig? Så det man kan göra är att börja se sig själv som att säga, vad har jag för kompetenser? Är jag duktig på Excel? Är jag duktig på att är jag duktig på sociala medier? Är jag duktig på popkultur?
Mm.
Använd dem till en fördel när du ska starta upp ditt passionprojekt. Och om du inte har jättemycket pengar, så använd din egen kompetens till att få människor att göra saker åt dig.
Hassla lite.
Liksom. Ja, hassla lite. Men
folk jag tror att... är för dåliga för det.
Men jag tror att det är inte att folk kanske är dåliga. Jag tror att bara att
man tänker inte
på det sättet av att så här, jag kan faktiskt använda mig själv som en valuta typ.
Exakt, exakt.
Och sen mest tips är ju att så här, sätt dig själv i massa obekväma situationer.
Mm.
Alltså speciellt när det gäller typ jobbsammanhang. Att så här, ta jobbet eller sök jobbet som du kanske inte troligtvis kanske skulle kunna få. Men om du är på dem och om de ser att du är hungrig, så kommer personer oftast att uppskatta det och värdesätta det lite högre.
Mm.
Så att bli bekväm med, var i obekväma rum, i obekväma situationer, med obekväma obekväma personer, men man fattar. Det har hjälpt mig så mycket. Att när jag känner mig lite rädd, när jag är med människor eller när jag är i ett möte där jag känner mig lite rädd och så, oj, ska jag verkligen vara här? Det brukar vara de bästa mötena och de bästa sammanhangen som jag kan sätta mig själv i. Och sen är det typ kopplat till, men utbildning har jag fått ganska mycket så här frågor av människor som till exempel som säger, hej, jag vill börja på Bergs eller jag vill gå på utbildning. Och jag har en ganska knepig relation till utbildning. Mina föräldrar, där finns det inget annat än att du ska utbilda dig.
Samma.
Du vet kanske hur det är. Men jag tror på något sätt att om du är tillräckligt passionerad och hungrig, så kanske du egentligen inte behöver en utbildning idag. Jag skulle nog säga att en utbildning kan vara på att du praktiserar på en arbetsplats, att du försöker jobba dig upp, och att, för man tänker efter att på nu tror kanske många är intresserade av till exempel marknadsföring eller vad det kan vara inom den kreativa näringen i alla fall, och då finns det så många sätt att så här, börja praktisera, börja vara på kollet på ett ställe. Och sen så får du skarpa kontakter. Du får ju kontakter som du inte hade fått på en skola. Du får med skarpa uppdrag som du kan visa, som du har varit involverad i. Allt blir så mycket skarpare och så mycket verkligare än att det kommer en fräsch person som har pluggat 5 år på en utbildning, men som inte har kanske verklighetsförankringen.
Nej, men alltså, jag håller så mycket med. Jag har nog inte dratt nytta av någonting. Men däremot kontakter och erfarenhet är det enda liksom.
Ja, exakt. Och jag tänker speciellt för personer som, många personer som kanske jag stöter på är de personer som kanske inte har råd till en utbildning på Bergs eller på en, eller ta CSN-lån och hela den biten. Så där är det verkligen så här, fan, kika på om inte du kan börja på golvet på ställen som behöver bara arbetsplats eller arbetskraft. Och sen så kommer du, eftersom du är så hungrig, eftersom du har till och med reach out till mig, du är 16 år gammal eller du är väldigt ung och du har skrivit mig på DM, då har du instinktivt någonting mer att ge.
Exakt.
Du är orädd, så då kommer du lösa det.
Och jag tror verkligen alla kan lösa det om man bara verkligen, verkligen vill.
Jag tror också
det. Att man ger sig fan på det liksom. Och någonstans förstår jag våra föräldrar. Jag menar, det är en rädsla, det är en trygghet. Jag menar, pappa, det var som att man hamnar på gatan om man inte hade en utbildning. Men nu idag, jag ger också samma råd liksom. Ja. Att så här, fan vad viktigt det är och vara hungrig och hellre kasta sig ut i arbetslivet liksom.
Ja. Men så är det. Många av våra föräldrar kommer inte låta till att du så här, praktiserar, alltså, så här, vadå, jobba med. Jag tror inte mina föräldrar vet nu vad jag gör, men jag tror länge så hade de ingen aning, alltså, så här, vad är det du gör
om dagen? Pappa vet fortfarande inte. Nej. Riktigt. Det är inte riktigt liksom.
Och jag tror att nu är det okej. Okay. Alltså så här, förut blev man frustrerad. Och så här, hur kan du inte fatta? Men nu är det så här, det är okej. Okay. Ja, de kommer från en helt annan skola.
Ja, man accepterar det och typ nästan ser det från deras perspektiv. Ja. Och bara så här, det är bara kärlek att det ändå är roll. Liksom. Jag orkar inte ens förklara längre. Det är så här, I will do good. Du kan vara
lugn. Vi kommer inte förstå du vet, våra barn, alltså så här, våra barns yrken. Nej, vi kommer inte förstå någonting vad du jobbar med. Nej, det kommer vara ja. Min mamma brukar ofta säga att så här, så att bara du kommer förstå. Du kommer förstå, speciellt så här, allt ifrån att men hon säger bara att du kommer förstå, och jag tror verkligen det, att så här, jag kommer förstå hur de tänker när jag har egna barn.
Mm.
Så att kära mamma och pappa.
Samma här. Men hur hittar man till dig om man vill, om man är nyfiken nu och vill staka?
Men jag tror att det bästa är nog typ Instagram, alltså där heter jag mitt, om du bara söker mitt namn så kommer det komma upp.
Mm.
LinkedIn också. Men jag tror att om man DMar mig på Instagram så är jag ganska tillgänglig.
Och jag kommer ju länka allting. Tusen tack för att du ville vara med.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Det blev så bra!
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner, men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.